Du lyssnar på Lärarinnans strid av Jenny Töredal, uppläst av mig, Victoria Flodström. För min egen del må jag si att det har varit så välsignet gott att märka att frykten för döden har varit helt borta. Lars Sandvika, fange nummer 828, avrättade i Trandumskogen i maj 1944, 24 år gammal. Kapitel 1. En diskret knackning fick mig att lyfta blicken från provet som låg på katedern framför mig. Jag hade varit djupt försjunken i en annan tid, i unionsupplösningen mellan Norge och Sverige. Min undervisningsarena, som bestod av katedern och den svarta tavlan bakom mig, var placerad på en ovalt formad upphöjning längst fram i klassrummet. Salen ramades in av höga fönster som var lätt rundade upp till. Genom fönstret längst ner såg jag norrut, genom de tre som löpte längs med långsidan österut. På väggarna hängde det planscher som visade olika historiska händelser och kungar. På väggen närmast katedern hängde Håkon den sjunde, Norges första kung efter självständigheten. En allvarlig man iklädd uniform, prydd med diverse utmärkelser och medaljer. Jag reste mig och gick de få trappstegen ner från avsatsen. Det var Tiril, en av mina yngre elever, som knackat på dörren som stod lite på glänt. Om vi inte blivit ockuperade skulle jag inte undervisat så unga elever. Men omständigheterna fordrade det, och för mig var det egentligen inga problem. Några av skolans manliga lärare ville ogärna undervisa de yngre barnen. De hänvisade till sin utbildning och kompetens. Men skolan hade inte tillräckligt med lärare. Några av oss var internerade och en del hade valt att gå under jorden eller fly över gränsen till Sverige. Det var omöjligt att behålla organisationen vi haft under fredstid. Tiril stod kvar vid ingången till klassrummet och väntade. Hon bar sin grå, något slitna kappa. Sin stickade mössa med öronlappar höll hon i handen. Håret var flätat i långa, mörka flätor. Tiril, kom in och stäng dörren efter dig. Hon tittade ut i korridoren, som hon ville försäkra sig om att ingen var där, innan hon stängde salsdörren. Det var en timme sedan lektionen slutade och hon borde varit hemma nu, hos sin mor. Men egentligen visste jag varför hon dröjt sig kvar, trots riskerna det medförde. Skolan jag arbetade på delade byggnad med tyska myndigheter. Efter det tyska anfallet mot Norge 1940 hade de beslagtagit flera av våra lokaler. En av avdelningarna, som hade viss del av sin verksamhet på skolan, löd under SS. Schutzstaffen, Hitlers paramilitäriska elitstyrka. Avdelningen samarbetade med Gestapo. Det gemensamma målet var att ha kontroll över civilbefolkningen i det ockuperade Norge. Men det hade visat sig svårare än väntat då vi var en civilbefolkning som inte lät sig kuvas. För oss som undervisade medförde det att vi alltid var under uppsikt. Jag trodde inte klassrummet var avlyssnat, men riktigt säker kunde jag inte vara. Så det gällde att vara försiktig. Jag bad Tiril att sitta ner i en av bänkarna samtidigt som jag slog på radion för att få bakgrundsmusik. Det var en kanal som godkänts av myndigheterna. För tillfället spelade den musikstycken av Sara Leander. Om jag pratade i normal samtalston med Tiril skulle det i efterhand bli svårt att höra vår konversation. Jag flyttade en stol och satte mig bredvid henne. Tiril, har mor ingen mat till er hemma? Är det därför du har dröjt dig kvar? Hon nickade. Läpparna darrade och tårna steg i ögonen. Bröstkorgen höjdes och sänktes i ett snabbt tempo. Mor ville inte att jag skulle be fru Vigeland igen, men vi har ingen annan att be om hjälp. Hon har ingen mjölk till lillebror. Terje skriker på nätterna. Mor får aldrig sova. Tonfallet var stabilare nu. Tirils ansikte var blekt och hon hade mörka skuggor under ögonen. Hon var 12 år gammal och tog stort ansvar hemma. Tirils far var inte längre i livet och hennes mor hade träffat en ny man. Tirils far hade varit hyfsat välbeställd. Det var därför Tiril börjat här på skolan. Men nu hade deras livssituation förändrats till det sämre. Under våren hade Tiril även fått ett halvsyskon. Jag misstänkte.